I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Välkomna till Lille Lördag Sommar. Och de här är ju lite special. Vi kommer ha lite gäster, vi kommer ha lite enämnespoddar och så vidare. Jag vet inte om ni hörde Midsommarpodden. Det var ett första smakprov på hur det kan låta. Och idag är det så att vi faktiskt inte har något annat än en helt fantastiskt influgen gäst från LA. Som har min favoritpodd Peppe och Magnus podcast. Välkommen hit, Peppe Öhman.
Tack snälla. Så roligt att få vara här.
Ja, du måste dra micken närmare dig, ser jag. Så.
Så här, jag är ju inte van att jobba i en sån här proffsstudio.
Nej, just det. Men det är, nu får du prova på hur det är. Hur var midsommar?
Underbar. Jag har ju gjort ett beslut, eller jag och min man Magnus gjort ett beslut att vi firar i stan. Ingen stress för ifall det ska regna eller inte regna, vem som ska sova var eller vilka vänner man ska fira med. Bara i stan, köpa det skagenröra, dricka lite champagne på balkongen. Underbart.
Ja, och jag ställde in midsommar helt i år.
Jaha, varför det?
Nej, men för jag är inte barnen och jag är inget, om jag ska vara riktigt ärlig, jag tror inte jag haft en bra midsommar de senaste typ 10 åren.
Ja, men det var därför vi började fira i stan. Ja. Det är så många höga förväntningar som aldrig riktigt infylls.
Och jag har varit med om så otroligt många sådana här små mikromissommartrauman som är så här alkoholrelaterade med bråk och stök och skit. Så att jag känner liksom inte att det, för mig har det lite så här förtagit själva essensen utav midsommar. Och sen tycker jag att det är en väldigt rolig högtid med barnen att så här gå till någon bygdegård och dansa runt någon stång.
Små grodorna.
Ja, ja men och det är ju fint liksom. Men det där andra kan jag skippa. Snapsen är helt okej att hoppa över faktiskt.
Men visst är det befriande att vara vuxen och kunna bestämma att i år stannar vi hemma och kollar på fotboll om man är intresserad av fotboll.
Exakt. Sån tur då att VM har linjerat med det här. Och det har ju hänt en del grejer här under VM så det kändes lite som att vi nödgades att göra en specialpodd nästan om det här. Vi ska prata om vardagsrasismen idag. Och Peppe, du som har liksom det amerikanska perspektivet och liksom stöter och blöter de här frågorna i stort varje dag på ett helt annat sätt. För det är ett jättestort strukturellt problem i USA samtidigt som USA har kommit otroligt mycket längre än Sverige i just de här frågorna. Hur funkar det där borta, för att prata i gammelsvenska termer?
Alltså USA är ju ett otroligt rasistiskt land.
Så är det ju.
Ja, det är så tydligt att de som är vita är privilegierade och de som är mörkhyade inte är det. Och när vi flyttade dit för 5 år sedan fick jag verkligen en aha-upplevelse hur annorlunda vi som är vita blev behandlade. Liksom, ibland fick vi gå före kön, vilket kändes otroligt obehagligt.
Liksom,
vår dotter föddes, det var en massa, vi sa ju också ett land som är väldigt byråkratiskt, det var stämplar hit och liksom underskrifter dit. Och så stod vi på en myndighet som var full med andra människor, liksom folk med olika hudfärg. Och vi var de enda helt kritvita där. Och ropade de inte på oss. Ropade så här, Sweden, Finland. Ni kan komma först i kön och registrera ert barn. Och jag tror faktiskt inte det skulle ha skett motsvarande när vi skulle komma från Guatemala eller Honduras eller vad det mark gör det. Och hela stan är ju otroligt segregerad. Den staden vi bor är ju alla vita. Medan de som jobbar i trädgårdarna har liksom en mörkhyade. Det är otroligt tydligt i stadsbilden.
Men då måste jag fråga, för att det här kan jag uppleva liksom som ett så här dubbelt integrationsproblem. För att om jag skulle flytta till Los Angeles eller flytta utomlands, om jag skulle nu flytta till Doha eller vad det nu än skulle vara, då skulle ju jag leta upp min egen community, så att säga. Jag skulle leta upp andra svenskar och sen skulle jag kanske på jobbet träffa, vad säger man, native?
Lokala.
Och så vidare. Och då skulle man kanske därigenom skapa någon form av integration. För är det så att det blir liksom lite fel ibland när det blir så påtvunget? För i USA känns det väldigt naturligt med så här Chinatown och liksom de olika små stadsdelarna där bara en viss typ av landsmän unisont bor.
Ja, både ja och nej. Men nu måste jag först säga att jag är faktiskt ingen expert. Jag är bara en vanlig journalist som råkar bo i USA. Men jag tänker så här, att USA är ju så stolt över att alla är amerikaner.
Ja.
Man kan vara liksom amerikan, kines eller amerikan, korean och ändå är man amerikaner. Och man talar liksom the land of the free och där alla har en chans att klara sig. Men så jag tror att folk tänker, och folk välkomnas också. Jag tänker så att man flyttar till, om jag just kommer från Finland, flyttar jag till Sverige så är liksom främst finländare, tror jag, hur länge jag bor här innan jag blir svensk. Men i USA, åtminstone officiellt, så välkomnas man som amerikan trots att man kanske bara flyttar in för några veckor sedan.
Är inte det otroligt coolt? Och det tycker jag liksom, den retoriken borde man ju kunna adaptera i Sverige. Och sen så finns det väl också det här första, andra och tredje generation. Mm. Den tycker jag också känns tillämpningsbar i Sverige. Alltså om du är första generationen, då är det den som har kommit först. Mm. Och sen så kanske du har bott i USA och så fått barn. Och då är man semi-integrerad, skulle man väl kunna säga. Och så tredje generationen är ju helintegrerad, per definition. Eller?
Ja, eller jag vet faktiskt. Jag tycker att just för att USA är så otroligt stort och det kommer folk. Eller USA är ju uppbyggt på att en massa folk har flyttat in till landet och skapat ett väldigt nytt land. Och då är liksom, tror jag att det inte är så stor skillnad. Är man liksom första eller andra, tredje eller femte generationens amerikan? Bor man där, är man amerikan?
Man är amerikan oavsett. Men om vi nu pratar utifrån... man är amerikan, men du kanske inte är integrerad, förstår du? Du kanske inte är självvalt integrerad heller. Utan det kanske man först blir vid andra generationer. När det blir naturligt att man går med, alltså, vad ska man kalla det för, vita amerikanare och så vidare på liksom en förskola exempelvis. Och då får man en naturlig koppling och där hudfärg inte spelar så stor roll.
Ja, du menar att första generationen talar kanske inte ens engelska, nej, utan man lever i sin egen community och talar kinesiska eller koreanska eller spanska.
Exakt. Och det tycker jag är så här, jag kan på något sätt tycka att så här, varför skulle jag vilja integreras och liksom gå all in och lära mig liksom... Och nu tar jag liksom Förenade Arabemiraten som exempel. Alltså, varför skulle jag vilja lära mig liksom arabiska det första? Framförallt så vill jag liksom rota mig i landet och lära mig liksom kodex och kultur genom mina egna landsmän, det vill säga andra svenskar i det landet, för att sen förstå landet ur ett annat perspektiv. Alltså det tar ju ett tag att omfamna. Ofta är det ju så att vi flyttar till en härlig plats, precis som typ per definition man åker på semester. Vi åker på en härlig plats med våra svenska kompisar och så är man där ett tag och gör svenska grejer fast i ett annat land. Men sen så blir förlängningen att man måste liksom till sist börja integreras. Alltså så skulle jag se det.
Ja, det smyger sig på en lite. Ja. Nu tänker jag också, nu har jag talat om, som om USA skulle välkomna alla, och det känns ju jättekonstigt med tanke på att just nu välkomnar USA verkligen inte alla, med tanke på det som hände vid gränsen, och nu är det väl nästan 3000 barn som har separerats från sina föräldrar.
Det är en sån jävla sjuk grej.
Jag tycker det är svårt, för att man tycker att det är ens skyldighet att läsa om det här och liksom lära sig om hur det eller försöka förstå vad som händer, men samtidigt är det så otroligt smärtsamt.
Det, jag kan nästan inte titta på de filmerna överhuvudtaget. Det är bland det vidrigaste jag sett. Man kan inte porträttera hur det skulle vara.
Och jag tänker att men ändå är ju Trumps stöd bland republikanerna starkast. Det liksom, han hade starkaste stödet på länge. Folk liksom stödjer honom till fullo. Men jag tror det också handlar om att USA faktiskt håller på att delas upp i, eller har ju delats upp i två läger väldigt tydligt. Man har bestämt sig för antingen stöder man Trump oberoende vad han gör, eller så gör man inte det. Och det är på något sätt, man tar det som en nästan som en identitetsfråga. Är man en Trump-anhängare eller inte?
Ja, nej, men precis. Men det är ändå en jävligt komplex fråga. Och det man så stöter på hela tiden, tycker jag i alla fall i Sverige, du upplever ju Sverige som extremt rasistiskt. När man är här så blir man ju relativt hemmablind tyvärr. Men det är ju bara att gå i Stockholms innerstad så förstår man ju att oj, här finns det skillnad på folk och folk. Så är det ju. Och jag kan ju uppleva vardagsrasism på olika sätt, och då är jag ju 100% integrerad, så att säga, i och med att jag har faktiskt fått svenska föräldrar och fått liksom en gräddfil in i samhället, kan man väl säga, på ett sätt. Men exempelvis om det stormar runt podden eller i sociala medier, och jag och min blonda kollega Ann båda liksom egentligen står redo för samma shitstorm, så är det alltid mig som attackerar, jag som attackeras liksom. Och det tror jag, utan att vara den som drar rassekortet, vilket jag är extremt rädd för att göra i det här landet, men jag är ganska övertygad om att det är omedveten rasism, det vill säga den så kallade vardagsrasismen.
Ja, men alldeles säkert. Och jag tror att det första steg kanske att som ljushyar är att man ska förstå att vi har vuxit upp i en rasistisk kultur. Att rasism behöver, eller speciellt vardagsrasism, behöver inte vara aktiva handlingar, utan det kan också vara fördomar, ett sätt som vi är lärda, som kultur har lärt oss att se andra människor på.
Ja, men så folk som stred för att en bollen skulle få heta en boll ganska länge. Liksom, varför ta ens den fighten? Det är ett jätterasistiskt begrepp, och den är ju väldigt tydlig. Mm. Men det finns ju hur mycket saker som helst.
Ja, men jag tror att man borde faktiskt granska sig själv, fundera på varför reagerar jag starkt på den här frågan.
Ja, varför reagerar jag så starkt på den här personen och så vidare, för... Det som har skett nu under midsommar var ju att Jimmy Durmas olyckligt var den spelare som kanske så här, var med och påverkade så att Sverige fick en 2-1 förlust mot Tyskland. Och det här är ju det som tycker jag är så vackert med fotboll, att fotboll är ju precis som USA. Alla är lite välkomna, och det spelar ingen roll vilken nationalitet man har, man spelar för sitt lag, och det spelar ingen roll om det är en svensk flagga eller om det är en albansk flagga eller vad det nu må vara. Men här då, i ett svagt ögonblick, så brinner det i väldigt många tummar, och istället för att det är en spelare som är orsak till, jag var också jättebesviken. Men jag var besviken på honom som spelare just där och då i stunden, men jag skrev inte ut någonting på sociala medier. Men där då rörs det ihop med hans etnicitet och ursprung, och helt plötsligt, som jag upplever många gånger, man är väldigt svensk i medvind och sen är du invandrare i motvind.
Ja, precis.
Så vi och dem ligger ju alltid i ryggen på något sätt. Så man är vi så länge det går bra, och vänder kappan så är man en dem.
Men det som jag tycker är obehagligt är folk, eller kanske hur snabbt folk reagerar, hur snabbt, ofta det är många unga killar som skrev otroligt rasistiska kommentarer på sociala medier, och hur fort det går, och hur jag tror folk inte hinner tänka efter, hur liksom man bara blir arg, skriver ut det utan att fatta vilket ett otroligt övertramp det är.
Ja. Och det som man också upptäckte är ju att det finns ju väldigt många liksom etniska grupper som också så här gick in och hierarkiserade varandra, eller vad man ska kalla det för. Alltså det fanns otrolig status i liksom i minoriteter, så att det är inte bara svenskar mot invandrare, utan även invandrare mot invandrare. För det finns såklart en rasism i de grupperna också, och det ska man ju inte sticka under stol med.
Nej, men det känner jag också, att bara för att man är invandrare så är man väl en vanlig människa ändå. På samma sätt som svenskar och rasister kan man ju inte, så är, jag tror att vi alla har någon slags, vi alla uppfostrade i någon slags rasistiska kulturer. Och det handlar inte om att peka finger på vem som är värst. Rasism är alltid fel, och det är alltid någonting man måste börja med att, jag menar, säga högt till när någon uttrycker sig rasistiskt, och framförallt granska sig själv. Vad har jag för attityder gentemot folk som inte ser ut som jag? Förutom kanske, det finns ju ingenting som heter omvänd rasism. Alltså är man vit är man ju alltid privilegierad. Och jag tycker du är helt rätt att svenska, alltså fotosfunder har väl polisanmält vissa av de här rasistiska kommentarerna. Och det är precis som man ska göra. Genast polisanmäla, genast säga till, genast vara... Jag menar, är man tyst så ger man ju sitt medgivande.
Hans fru och barn har fått utstå dödshot. Är det en rimlig nivå? Det känns som att så här... Jag vet inte om det har ansträngts eller om möjligheten till det har kunnat liksom utöka via sociala medier. För förr i tiden, det kan jag alltid komma tillbaka till, så läste man en tidning och så var man arg på någonting. Eller man satt och kollade på tv och skällde och svor med sina kompisar. Men sen så slutade tv-programmet och gick man vidare. Idag går du så långt. Alltså det finns ju en gränslöshet i det här, i och med att du hela tiden kan kommunicera direkt med den du blir arg på. Alltså från att pratat liksom på diagonalen, så kan du ju prata liksom på vertikalen, eller vad jag ska säga. Så att, nej, men jag tror många som skrev kommentarer, de, vad heter det, agerade i affekt. Och jag tror inte de innerst inne kanske brydde sig om vad han hade för nationalitet och så vidare, utan de blev förbannade där och då. Och de skulle nog inte heller klassificera sig själva som rasister. Men där och då blir de ju rasister, och det är det som är vardagsrasismen. Men kunde man hålla liksom tummen från att skriva det där, då skulle man kunna också...
Ja, men precis som du säger, för jag tror också att varje gång man skriver någonting rasistiskt normaliserar det rasismen lite mer. Det blir liksom vardag, vi slutar uppröras. När det händer hela tiden slutar vi uppröras och blir chockerade, utan det blir bara någonting som existerar bland oss, och det borde ju verkligen inte få vara så.
Ja, men det är ju som alla skolskjutningar i USA nu, liksom alla skolorna är en code red, och så ska man göra ett visst procedur, och lärarna ska bära vapen, och det är inga konstigheter, och good guy with a gun, eller vad,
ja,
de har för,
herregud,
för liksom teori.
Ja, men alltså, vår åttaåring går ju en elementary school, och han har ju, de har ju lockdowns, ja, där de övar på vad de ska göra ifall, först ifall det blir jordbävning, och ifall det kommer en person med ett vapen in på skolområdet. Och det är ju också sjukt att det är normal, en normal sak man tränar på i skolorna, små barn. Det är, liksom en, det är ju verkligen, ja, det är ju ett sjukt samhälle det också.
Ja, det är ett sjukt samhälle. Men jag tycker ändå så här, man säger så här, gud, kan det här hända 2018? Jag tyckte så här, jag sa samma sak. Kan det här hända 2008? Kan det här hända 1998? Det blir inte bättre. Det blir inte bättre. Och jag vet inte om det blir sämre heller, men det blir bara, det är samma jävla grej som bara rör sig runt.
Men det är svårt det där, jag tänker på Hans Rosling. Han sa ju att världen blir lite bättre generellt. Det finns liksom färre människor som svälter, det finns färre krig. Sen på liksom, på andra håll hade det ju kanske blivit värre.
Ja, det känns som ingenting försvinner, allt byter bara plats. Alltså en klassisk liksom Greenpeace-sägning är det väl. Jag tappar verkligen så här hoppet om mänskligheten. Och men samtidigt förstår man ju det, för att det är nya unga generationer som inte har varit med om den gamla skolans rasism, och det är vi som är mitt i livet, eller man ska säga, har fått utstått på ett annat sätt och sett ur flera perspektiv och dimensioner. Det är ju alltid nya människor som kommer och ska uppleva nya saker och ta sig an problem på ett nytt sätt. Och det kommer ju alltid vara ett problem. Det är ju mänsklighetens problem. Vad gör vi? Ska vi införa böter i sociala medier om man skriver okvädningsord eller beter sig illa? Finns det någon liksom, hur gör vi det här på skolnivå, hur gör vi det på förskolenivå, alltså hur tar vi oss an det här, hur gör vi det i föräldrahemmen, alltså, för mycket av rasismen kommer ju från det som sitter i väggarna i hemmet.
Alltså jag tycker det är så viktigt att man talar konkret, alltså inte bara ställa så här retoriska frågor, vad kan vi göra, utan verkligen komma med förslag på vad man kan göra. Och då tänker jag, alltså jag som är ljushyad och verkligen inte har utsatts för rasism någonsin i hela mitt liv, jag tycker att det är mitt, för mig skulle det vara så enkelt att känna att det här är inte mitt problem. Men det är just sådana som jag som måste ta ansvar, måste sätta ner foten. För att, just för att jag är så privilegierad utan att ha gjort någonting för det. Det är bara, jag har bara fötts på ett visst sätt.
Ja, men du är ju i min värld då som en man i en feminism. Ja. Alltså det är ju så jag kan se på det, för att liksom konkretisera det för mig. Du som vit har ju de privilegierna som en man har jämfört.
Ja, men precis.
Och det är lite så man får tänka liksom, för att liksom få ihop ekvationen. Så att alla som är kvinnor och har en man eller liksom är utsatta för någon typ av diskriminering utifrån ett feministiskt perspektiv eller könsrelaterat perspektiv, de kan ju tänka på det här att det är som att du är man i relation till mig som är mörkhyad.
Ja, det är jättebra jämförelse. Precis så är det.
Och det var väldigt spännande i helgen. Jag var verkligen med om en sån här chockartad upplevelse, och det kanske liksom, jag försöker verkligen vara rättvis mot situationen, för att det blev extremt laddad, och jag vet inte om det liksom låg 100% hos mig, men jag tror inte det. Vi var i alla fall nere i Köpenhamn under midsommar, och sen så firade vi liksom midsommardagen så att säga nere i Ystad på Saltsjöbaden där. Och sen på vägen hem så ska vi köra mot, ta oss an E4, och då måste vi korsa lite små kringlig krokvägar. Och vi är mitt ute i skogen, har väl inte riktigt koll på, vi sitter och lyssnar på spellistan på Spotify och sådär. Så står det plötsligt bara, åker något otroligt vacker så här bokskog, och det är såhär, det är Lilleputteland. Alltså så här,
sommaridyllen i Sverige.
Sommaridyllen i Sverige, så här, vi måste bara se insupa det här tillfället, det är så vackert allting är perfekt. Så står det så här kaffestuga och så pil in till höger. Så vi bara, men fan vi testar, vi tar en kaffe, det blir perfekt. säkert du är lite kaffesugna. Åker in, kommer in på någon liten snårig grusväg och kör på. Och sen så när vi kommer fram till kaffestugan och går in så står det så här, kaffestugan i Sjöbo. Och där serverar då personalen, trots att midsommar är passerat, nu är vi alltså på söndagen, i nationaldräkter. Och jag får också reda på via sociala medier att de serverar i nationaldräkter året runt.
Jaha.
På det här kaféet. Och jag känner mig lite som, vad heter den, Little Britain, the only gay in the village, fast med ett annat ord. Det blir knäpptyst när jag kommer in där. Och jag blir också knäpptyst. Jag märker att jag försöker samla mig och vara duktig.
Ja.
För att inte vara fördomsfull eller bete mig illa så de ska få en möjlighet.
För du känner att du representerar alla som inte är ljushyre eller har folkdräkt.
Precis. Jag representerar andra. Och nu bär jag ett viktigt ansvar för hela den befolkningen. Så att jag måste uppföra mig kanske ännu mer korrekt än möjligtvis de gör. Och jag hör liksom gamlingarna som sitter bakom mig. Jag tänker så här, men det här är på låtsas. De sitter och pratar om anpassning och vi och dom-retorik.
Gör de
det? Ja, på fullaste allvar. Jag bara så här, jag skakar alltså. Hela mina så här händer skakar. Jag är så här, jag måste sitta kvar. Men jag vill bara åka härifrån. Jag är verkligen inte välkommen här. Och de anstränger sig också på ett jättekonstigt sätt mot mig för att så här visa att vi är inte såna svin som alla vet att vi är. Vi representerar Sverige och så vidare. Och jag tänker om jag hade kommit till ett annat land, om det hade kommit till Grekland och några hade serverat i folkdräkt, då skulle jag säga, åh vad fint, vad mysigt. Åh, de så här brinner för sin landstradition, vad härligt och vad gemytligt. Det här känns så här
genuint
liksom. Och det var ju genuint. Alltså förstår du vad jag ska säga, för att vara svenskt eller för man skulle kunna säga så här, kanske en amerikansk tolkning på att vara svensk. Om Disney skulle komma dit och göra en film så skulle alla se ut så där.
Ja, faktiskt. Men hör du, då är nyfiken, hur ofta känner du, eller hur ofta är du medveten om din egen hudfärg i Stockholm?
Per dag
till exempel.
I Stockholm inte alls skulle jag säga. Och mina barn, Penny sa tror jag första gången förra året bara, men mamma, du är brun. Så lite tänker mina barn alltså på det också. Och nej, jag tror inte jag liksom varken upplevs brun eller kort. Som är så här, två uppenbara saker som jag är. I alla fall inte direkt uttalat till mig. Sen om jag googlar mitt namn så är det både så här Anita Schulman, ursprung och längd som kommer upp.
Är det sant?
Ja, det är det mina toppsök på Google.
Nej.
Jo. Men nej, inte alls.
Men du kom, men händer det liksom utanför, händer det ofta om du är ute på landsbygden när du känner dig mer, jag menar du känner dig annorlunda?
Nu är ju problemet är att jag har blivit lite privilegierad i och med att jag blivit känd, så de flesta som kommer faktiskt fram är väldigt snälla. Utan det där jag upplever konkret hat och 100% rasism, det är ju bakom skärmen. Det är där de kommer som direktmeddelanden på Instagram, som en slinga på Flashback, som en kommentar på bloggen som jag får blocka. Mm. Alltså där är rasismen.
Hur den känns är det? Blir du, är du så van vid det så du bara kan skjuta dig ifrån det, eller känner du att det påverkar dig?
Nej, jag är så otroligt van. Men det är väl klart att det... Jag kan inte säga att jag blir ledsen längre, men det är en märklig känsla. Det är en märklig, märklig känsla. Som så här, varför? Liksom så här, varför? Men samtidigt så vet jag att den finns där. Jag är så otroligt van med den. Alltså, jag har ju levt med den hela livet. Alltså, jag vet att jag tror jag stod och tränade på så här, du gamla, du fria när jag var liten. Vi skulle sjunga den på skolavslutningen och då kom någon granne förbi och spottade. Liksom.
Alltså, är det sant?
Så har det ju varit. Liksom. Alltså, jag har vuxit upp i Strömstad kommun som var granne med... Tanums kommun var Sveriges första SD-kommun någonsin i Sverige. Alla i halva skolan var med i vittariskt motstånd. Alltså så här, rasismen har alltid funnits där liksom. Och jag var en bra neger, jag var inte en dålig neger. För en dålig neger var jag då nyanländ invandrare. Jag var en bra neger eftersom jag var så kallat integrerad. Alltså så har ju retoriken gått. Och jag har liksom haft kollegor i vuxen ålder som har liksom på fullast allvar skämtat. Så här, nu kommer hon lilla negern. Alltså,
är det sant?
Ja, ja, och det här har varit mina vänner liksom under många år. Så har det ju varit liksom. Och jag har försökt anpassa mig till det. För men att passa in.
Tror du att Sverige har blivit mer rasistiskt eller är det bara, eller har vi blivit mer medvetna om rasismen?
Nej, jag tror vi är exakt lika rasistiska. Som jag säger, att det kommer nya generationer som ska pröva samma liksom, trial and error som förut. Sen kan man ju alltid hoppas på att varje föräldrageneration då som blir lite mindre rasistisk. Men det verkar ju inte bli så, eller?
Nej, det tror jag inte. Eller, fan, det är en supersvår fråga. Jag tänker då på USA där, där en ny form av jag tror att det som man, det är mera, sociala medier har gjort det mer okej att uttrycka sig rasistiskt, riktigt grovt rasistiskt. Och det kan ju vara att den rasismen alltid har funnits inom folk, men det bara liksom har ploppat fram nu. Men jag tror också det att, man har, att rasismen blivit mer normaliserad i sociala medier, att folk kanske till och med agerar på den mera våldsamt nu än kanske förr. Jag vet faktiskt inte.
Jag lyssnade på P3 Dokumentär, det här Helenmordet som var 1989 nere i Hörby i Skåne. Vi åkte förbi där, så det var därför liksom den grejen kom upp. Och hon var ju ett år yngre än mig när hon blev mördad av Ulf Olsson. Och det drabbade mig så hårt redan då, så att det här brottet alltid liksom legat så nära till hand. Så jag går ofta tillbaka till det och tänker på den tiden och det samhälle som var då och hur saker och ting såg ut. Men det som var intressant i den PT-dokumentären, för då fick man höra liksom hela förundersökningen och sen satt jag och malde massor hemma om det här efteråt. Det var att på platsen där hon försvann vid en liksom lågpriskedja, där fanns nämligen 10 stycken män i omlopp vid tidpunkten som alla var sexualbrottslingar eller pedofiler. Och då tänker man så här, men gud, det här är ju något nytt. Det här har inte funnits tidigare. Jo, det har funnits hela tiden. Det är bara att nu är de ute i ljuset för att sociala medier finns. Då fanns de, men då låg de i ett polisprotokoll eller liksom var anmälda. Alltså, så här, om vi kan inte säga att, jag tror inte anmälningarna har gått upp. De har bara synliggjorts.
Ja.
Jag tror alltid folk har anmält.
Ja, det är faktiskt sant. Ja, du har rätt i det.
Ja. Och då tänker jag så här, det har ju inte förändrats något i samhället. Och där var ju ändå någonting bra med sociala medier, kan man ju uppleva. Att så här, det mycket skit som har funnits liksom i väggarna har ju plockats fram i ljuset. Men jag vet inte heller om jag skulle anklaga dig, Peppe, för att vara rasist i sociala medier. Inte skulle du älska mig mer och vara så här, fan, det där tar jag till mig. Du skulle bli ännu mer rasistisk.
Ja.
Du skulle liksom agera precis tvärtom. Du har ju blivit liksom utsatt, du blev hånad offentligt, du är kränkt. Ja. Hur straffar man någon som är kränkt? Jo, du röstar på SD. Liksom.
Men hur ska man göra det? Ska man försöka förklara eller försöka... Jag vet inte, det måste ju finnas någon lösning. För så, vi kan ju inte bara, liksom, sociala medier finns och vi kan ju inte bara bestämma oss för att... Och det kommer mycket gott med sociala medier också, tycker jag. Men vad finns det för konkreta åtgärder då?
Men jag tror
sprida
så här...
kärlek?
Jag sprider kärlek, men jag tror på riktigt att man kanske... jag vet, nu blir jag rädd att jag blir rasist. Man kanske ska börja prata om första, andra och tredje generationen. Och man kanske ska sluta anklaga varandra så hårt på sociala medier för att vara rasist. För det är ingen som vill vara rasist. Alltså jag tror ingen har en ambition av att vara rasist. Så man kanske ska vara jävligt försiktig med konkreta anklagelser. Jag tror man måste börja liksom rucka där. Mm. För det är jävligt, jävligt svåra frågor här. Och det funkar ju uppenbarligen inte att jag står och skriker på det och säger att du är rasist.
Nej, det gör det ju verkligen inte. Det är ju bara klyftan liksom större.
Ja.
Jag tänker att det är en ganska naturlig känsla att man blir arg på någon som är rasistisk eller sexistisk. Man vill hänga ut dem, man vill liksom hämnas på dem för det de har sagt och peka ut dem.
Ja, jo, men så är det ju. Men jag vet inte om det hjälper i det långa loppet. Det är ju någonting som kanske hjälper dig.
Ja, för stunden.
För stunden. Alltså det är lika mycket... Om man nu tänker på vad den som skrev den rasistiska kommentaren skrev, liksom fick ut i sin liksom ilska för stunden. Mm. Får ju du ut där och då för stunden, men det kommer ju inte hjälpa samhället på det långa. Liksom. Så att grundläggande principen är väl att alla ska liksom ha någon form av så här impulskontroll och liksom backa. Mm. Att inte liksom, för nu är det så jävla fightstämning tycker jag där ute. Så fort någon skriver eller säger någonting, så det är likadant i liksom mina trådar. Om någon uttrycker någonting lite fel eller trevande eller tvekande, så är det så här 2000 personer som bara sitter och bara så här, liksom, det är verkligen så här fradga i mungiporna på att bara så här, nu jävlar ska vi gå in och krossa den jäveln liksom.
Så att större förståelse, jag kanske utgår från att folk försöker mena väl i alla fall, eller försöker förstå varifrån de kommer.
Ja, Och jag tror som sagt inte på att så här anklaga någon för att vara rasist just nu. För att det är typ det sista vi behöver. Alltså samhället, vi får inte, SD kan inte få makten, så är det bara. Och då måste vi samverka för det här, och genom att avrasifiera alla. Okej, nu fick alla carte blanche här.
Ja.
På riktigt. Ja. Så här, börja göra om, gör rätt liksom. Nu, ingen är rasist. Ingen kommer anklaga någon för att vara rasist. Om man nu är det, då får man stå för det. Men är man inte det, så ska man inte bli anklagad för det. För då kan man ju potentiellt kunna bli en rasist.
Ja, ja, det stämmer. Sen tror jag också att kunskap är makt. Och jag tycker att det är otroligt viktigt att ha välfungerande medier. Att kunna, istället för att läsa om konspirationsteorier eller kolla på YouTube-filmer som handlar om någonting som faktiskt inte stämmer. Och att, jag menar, läsa på, prenumerera på en, ta en digital prenumeration på en dagstidning till exempel, tycker jag är jätteviktigt. Stöd oberoende journalistik. För att med kunskap kanske man har större förståelse varför det kommer asylsökande till vare sig det USA eller Sverige eller Finland.
Ja, men jag tycker också med när talongen om krigen eller kriset kommer, att man borde så här tänka på vad händer med oss om vi hamnar i nöd. Nu är ju ni aldrig det jag kommer att vara om jag hamnar i nöd, för ni är vita och privilegierade. Men om alla svenskar skulle behöva söka asyl i Norge, så skulle man ju kanske förstå problematiken på ett annat sätt. Jag vet inte. Det känns som att de unga pojkar och de, vad ska man kalla det för, kristna minoriteter som nu är de största liksom SD-grupperna.
Är det sant? Är det kristna minoriteter också?
Ja, för att rädda för islamisering. Och det här har vi pratat om i liksom 6-7 års tid, att SD har varit extremt duktiga på att bearbeta just kristna minoriteter som är rädda för muslimsk integration utifrån ett minoritetsperspektiv. Det är de som är SDs största väljare. Men man får ju hoppas på att några kvinnor där ute hör och kan acceptera att så får det inte vara.
Mm.
Sverige är ett bra samhälle utan SD.
Ja, men verkligen.
Men okej, okay, men när vardagsrasismen, hur kommer man liksom, för jag kommer liksom inte på någon så här konkret lösning på den, förutom att man måste försöka liksom, alltså nollifiera allt. Okej, okay, alla har carte blanche liksom. Hur funkar det i USA liksom?
Ja, men i USA tycker jag att klyftorna bara blir djupare. Det handlar delvis om rasism, men också mot hur Trump-regeringen ställer sig mot transsexuella, homosexuella och alla sorters minoriteter. Jag menar kvinnor också. Jag menar, abortlagstiftningen blir ju allt strängare i många stater. Men det som nu senast under helgen, så har flera stycken restauranger runt om, bland annat i Washington och i Virginia, har de vägrat servera folk som jobbar för Trump-regimen.
Jaha.
För de säger att till exempel Sarah Huckabee Sanders, som är alltså prästtalesman, hon skulle äta på en restaurang i Virginia, och där var det många homosexuella som jobbade som i serveringspersonalen, och de sa att de vägrar servera henne eftersom hon aktivt jobbar för en regim som förtrycker LHBTQI-rättigheter. Och motsvarande har hänt liksom på flera restauranger i Washington. Och det är ju ett sätt att visa sitt missnöje.
Men tillbaka till det vi pratade om precis då.
Ja, det tänkte på det.
Ja.
Att det gör ju liksom inte förståelsen större på något sätt, utan det gör ju bara, det är mest av ett,
det skapar ännu djupare
ett ställningstagande. Ja, så jag kan föreställa mig att man jublar i Vita huset, eftersom det är ju, om man strävar efter att splittra USA, så är det ju liksom ytterligare ett steg.
Åh, gud, det här är så komplext alltså. Och det blir ju liksom så här, alla är ju utsatta på något sätt. Kvinnor är ju en minoritet jämfört med män. Mm. Mörkhyade är en minoritet jämfört med ljushyade.
Vita arbetarklassmän är ju också utsatta på många sätt.
Absolut. Och sen har du ju homosexuella. Och sen har du ju liksom vissa funktionsvariationer. Alltså alla sitter ju liksom med sin agenda. Och alla vill bli hörda. Men ingen blir hörd är ju kontentan. Och alla bara hatar varandra,
ja, men precis,
ännu mer.
Alla sitter nere i skyttegraven. Och försöka skjuta på varandra och,
ja,
istället för att försöka, men man låter ju som en sån här, som vad heter Ann Heberlind kallar en godhetsivrare, men jag vill vara man vill ju vara en we shall overcome person som, ja, säger, kan inte vi försöka förstå varandra, vara vänner istället. Och jag tycker att det här att vara liksom, det är inte naivt att tro att folk kan verkligen tycka om varandra istället för att hata på varandra.
Men jag bara så här, nu, jag kanske är supernaiv i med att jag var barn på den tiden, men jag kommer ihåg med tantiga pinsen som så här, rör inte min kompis. Ja. Att liksom nästan så här, det ska så här instiftas igen. Jag vet inte om det är liksom what good it's gonna do, men det kanske åtminstone bara säger någonting att så här, vi är med i samma klubb, precis som vi är med i samma fotbollslag, eller vi, liksom, ja, vi backar varann liksom, no matter what.
Och för att liksom återknyta till fotboll, förlåt, men det är ju ändå bara ett spel.
Det är bara
ingen
ett spel.
Ingen ska behöva bli mordhotad över att man förlorar ett spel.
Nej, men det har ju hänt förr, och jag kan ju inte så här sluta återkomma till det i våran podd, att så här, problematiken grundar sig i mänskligheten själv. Det är fortfarande samma hjärna som medeltidsmannen har. Och om skampålen nu har flyttat från Stora torget till sociala medier, så är det samma synapser i oss som går igång. Det som har skett under vissa årtionden, det är ju bara att vi inte haft något forum liksom där det har funkat att så här få ut de här åsikterna, eller vi kanske inte har klarat av tekniken eller behärskat redskapen liksom. Men nu har vi ju det. Och vi kan, till och med liksom en 65-åring kan ju idag sitta och skriva elaka kommentarer på Svensk Damtidning liksom.
Så är det till och med en 65-åring?
Ja, ja. Ja, men så är det ju liksom. Alltså tekniken är ju med oss på gott och ont liksom. Men då handlar det ju om att då måste ju vi sätta igång och skärpa till oss. För att allting kan ju, the sky's the limit, everything can be done. Ja, men då måste ju vi hantera oss som art. Ja. Alltså, jag tänker verkligen på Louis C.K.'s otroligt roliga stå, att vi ska vara så tacksamma för att we're out of the food chain. Det kommer inte vara liksom en tiger som kommer liksom äta upp oss på busshållsplatsen när vi står där och väntar. Vi är inte ett byte liksom. Men, och vi ska vara jävligt tacksamma för det, men ändå så agerar vi så jävla hemskt.
Primitivt,
ja, alltså. Superprimitivt. Alltså, vi är vidriga.
Ja, men vi är ju bättre än så. Eller vi kan bli bättre än så.
Ja, annars tycker jag fan mig att jag hoppas att någon typ kråka fattar hur smart den kunde vara, vilken jävla kraft den har. Så att den, så här, vi måste vara så här rädda för kråkorna. Så här, står över oss. Jag vill in the food chain igen. Så att jag får något att vara rädd för. Det finns en övre makt som är starkare då. Peppe, hur ser sommaren ut?
Jag ska tillbringa nästan hela sommaren i Stockholm, lite i Helsingfors, lite ute i vårt sommarställe, den finska skärgården. Det ska bli så underbart.
Underbart. Jag flyr landet nu efter helgen och beger mig söderöver i Europa. Byta lite på klimatet helt enkelt.
Ja, det låter härligt.
Ja. Tack snälla för att ni har lyssnat på denna sommarpodd-special. Vi hörs igen om en vecka då med Masaya Hallberg och Jakob Ökvist som gästar mig och Ann. Ha en fin onsdag.
Hejdå.
Hejdå.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.